Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hörni, ni lyssnar på Okrystat med Mia Sabia och min kära syster Opoko. Och idag har vi en gäst med oss som heter Ulrika Kasselbrandt. Säger det rätt?
Ja.
Nu ska jag berätta lite om det så får du säga om det stämmer. Du är babypotting coach, bärcoach, undersköterska på neonatalen. Du föreläser, har någon typ av kursverksamhet som du gärna får berätta mer om. Det här har jag läst om dig alltså. Du har coachat gravida och föräldrar och vårdpersonal i babypottning, potträdning, tygblöjor och babytecken.
Wow.
Och du har skrivit flera böcker, jag vet inte hur många, men jag har i alla fall en om att bära barn och tror jag att du har någon potträdning.
Precis, babypottning och potträning.
Ja, just det.
Och babytecken. Jag håller på med lite av varje.
Ja.
Dola-verksamhet har också ägnat
och dola mig åt. Också. Och sen, nu är du aktuell med en liten bok om amning på neo, heter den.
Ja.
Har jag missat något? Du är mamma till några.
Jag är mamma till några barn, ja. Precis, en 5-åring och en 12-åring och en 14-åring.
Mm.
Nej, men jag tror att det sammanfattar mig.
Och mycket du håller på med.
Ja, verkligen. Ordentligt CV.
Ja, verkligen.
Ja, men nu är jag 43. Jag har hunnit med en del ändå.
Ja.
Men det känns roligt. Mycket går hand i hand också. Att det ena har lett till det andra.
Hur länge har du jobbat på Neo?
3 år har jag varit där.
Okej, inte superlänge då?
Nej.
Jag tänkte att det var länge. Vad gjorde du innan dess?
Då bedrev jag kursverksamhet i bärande för gravida. Och sen skrev också, jag skrev böckerna om babytecken och potträning.
Babytecken, så är det. Alltså inte som ett tecken som man har i sängen.
Nej,
tecken, du vet, alltså någon annan tecken för att kommunicera.
Precis, så att man kan använda det med barn med liksom normal språk och hörutveckling också. Att man använder tecken som stöd när man pratar.
Det är jättekul.
Ja, för att förstärka och för att liksom minska frustration och öka förståelsen för vad barnet kommunicerar. Så jag tycker det har underlättat jättemycket med mina barn. Så då hade jag kurser i det också. Och lite är det så här, alltså min bakgrund är egentligen inom textil och fri konst. Från Konstfack.
Mm-hmm. Okay.
Och sen fick jag barn och så snöade jag in på massa grejer som man har barn att göra. Liksom bärande och babypottning. Och så blev jag så frustrerad att man inte fick information via BVC. Liksom.
Mm.
Att jag muttat den bilden av hur man bör vara förälder. Inte riktigt stämde överens med andra saker som jag plockade upp hos vänner och sådär. Mm. Och så fanns det inte så mycket litteratur på svenska eller information på svenska eller så. Om det, så där så snöade jag in på det. Och då med min bakgrund inom liksom konst och form så liksom kändes det tillgängligt att också ta fram material om de här grejerna.
Mm. Det är så kul för med dig, jag har inte, det är inte, du skyltar inte med att det är du som jag ligger bakom massa av det du ligger bakom upplever jag. Men sen så kommer jag på det allt eftersom att jag har tagit del av väldigt mycket som du har gjort. För du har också YouTube-konto som heter Bära Lära, va? Det är du som gör tutorials.
Nej, eller? Det är inte
du. Okej, okay, det trodde jag verkligen var du.
Det är Ida Skyldengren, tror jag.
Jaha, okej. Okay. Är ni lika? Ni kanske inte alls är lika.
Jo, men kanske lika.
Okej, då var inte det du. Jag tänkte det var du. Men du har blöjfri bebis. Är det ditt?
Ja, precis.
Där har jag ju varit väldigt
mycket. Så det är en informationssida om tygblöjor bland annat, men också babypottning. Och liksom upprinnelsen till att jag jobbar med lite så här aktivist, kan jag känna mig som inom föräldraskap, det är just det med babypottning, att jag tyckte att det var så fantastiskt när jag började med min son, och så blev jag helt förbluffad att det inte fanns någon information på svenska om det här.
Mm.
När var det här?
Det här var 2011. Och det är min son som nu är 12 som jag kom in på det här. Så att jag, och det verkligen underlättade i vår kommunikation att det var så himla roligt. Och att då fanns väldigt mycket fördomar kring att potta ett litet barn. Så att, att folk kunde vara så här, du kommer skada ditt barn och sådär. Jag vet inte om man säger det idag riktigt. Och jag var så här, men hallå, vad gjorde man innan blöjorna fanns?
Exakt. Liksom. Det är ju som med så här, jag tänker vi ska ska prata både om babypottning med dig och om det här med att amma på neo. För att inte röra ihop det helt så kör vi neo-pratet först. Så håll lite på babypottningen. Men det, jag tycker det är jättekul ämne. Och det hittar jag verkligen vid. Så det måste ha varit, ja vi får se, det ska vi prata om sen som sagt. Men hur kommer det sig att du började jobba på neo eller att du hittade dit?
Det var nog under, jag blev doula 2016 tror jag det var, och sen så körde jag några doula uppdrag och sen blev jag sugen på att få se mer liksom. Jag ville komma in i personalrummet och veta hur går snacket liksom. Mm.
Ja.
Och så ville jag känna att jag var, alltså man är välkommen som doula, men jag ville vara ännu mer välkommen liksom. Mm. Jag ville verkligen få jobba mer med födande. Och då så tänkte jag, jag kan jobba som undersköterska på förlossning kanske. Mm. Det behöver inte kräva så mycket utbildning och så. Så då blev jag undersköterska och sen hade jag en kompis som jobbade på neo och hon bara, men ska du inte komma till oss istället? Så tänkte jag, ja visst, jag kan väl kanske komma dit och göra praktik. Och så blev jag helt fullkomligt förälskad i neo.
Mm.
Så otroligt intressant liksom arbetsplats. Väldigt komplex och mycket ansvar som undersköterska, vilket är väldigt, väldigt roligt.
Mm.
Sen har den där förälskelsen lagt sig lite grann.
Okej, vad då?
Det är så med allting. Nej, men det är ju också, det kräver otroligt mycket engagemang tycker jag för att kunna jobba så professionellt som jag vill jobba. Men jag trivs jättebra, absolut. Och har hittat mina liksom, bitar som hudnära vård och liksom, amning och så som jag verkligen brinner för att jobba mycket med föräldrarna och öka deras liksom, möjlighet att vara närvarande med sina barn. Det tycker jag är jättekul.
Har du släppt tanken om, ja verkligen, har du släppt tanken om förlossningen?
Nej, det har väl inte gjort, men jag tänker att jag inte skulle tycka att det var lika intressant nu. Att det innebär mer liksom städ och så.
Mm. Det är mycket städ, men ändå undersköterskan är också väldigt viktig. Har mycket ansvar skulle jag säga. Ja, och mycket omvårdad, men det är mycket städ, gud.
Och vi har städ en del på neo också, men det är så otroligt mycket att man får jobba med föräldrar under längre tid också ofta. Det tycker jag är roligt.
Ja,
det
då lär man känna.
Man bygger upp liksom en relation och så.
Ja, jag tycker, är din uppfattning också så, eller är den att neo känns som en del av vården, de flesta är väldigt nöjda med? Eller alltså att när man hör någon som har vårdats eller har haft ett barn som vårdats på neo generellt, att de upplever att vården var fantastisk.
Ja, alltså, att de tycker att folk är så kunniga och snälla, varma.
Typ att det är änglar som jobbar på neo. Jag tycker man ofta hör det mer än andra delar av vården kanske. Är det här någon uppfattning du också?
Men absolut att vi får den feedbacken tillbaka. Men det är ju också en otroligt tuff tid, särskilt om man är inneliggande länge och har ett barn som är svårt sjukt och svårt sjukt och pendlar mellan att leva eller dö liksom. Så att vi räddar ju livet på de barnen som är hos oss, även de som bara kommer in för att sola lite grann, eller de som vi tycker är så här, ja men de är bara född i vecka 34 och ganska stora och, men utanför sjukhusmiljön så skulle de inte klara sig egentligen då, för att de inte kan äta själva i den omfattning som de skulle behöva för att hålla sitt blodsocker, hålla värme och liksom så.
Det är väldigt tacksamt såklart.
Ja
men precis, det är liksom så att det är en fantastisk arbetsplats, det är det, och många brinner för att jobba där också, känner liksom ett intresse för att jobba med familjer verkligen.
Jag tänker det också spelar roll, alltså det finns ju några ställen alltså där man, alltså om man bara vill jobba men lite så här half-assed, då kanske man inte söker sig heller till neo, att det kanske drar till sig lite särskilt folk som verkligen vill jobba och vill se patienterna man har framför sig.
Ja, men jag tror, ja, generellt absolut, det tror jag. Annars så blir man inte där så länge. Liksom.
Mm.
Och det är ju kanske relativt hög omsättning av personal också, att en del kommer bara kortare tid medan andra stannar väldigt länge.
Mm. Man ska palla det också. Vill du berätta lite, vad är det för barn som vårdas på neo?
Det är hos oss på Huddinge då, så är det barn från vecka 25-26. Alltså födda vecka 25-26.
Gud, var ni de
då är man tidigaste. Liten.
Ja, precis. Och på Solna har man från vecka 22. Mm. Så de kan vi ta över sen. Och sen allt upp till fullgången tid. Och då, många är ju väl fullgångna och behöver bara vara hos oss några dagar och få lite hjälp med andningen till exempel. Eller så. Eller väldigt vanligt att man behöver sola lite, att man har höga bilirubinvärden och inte kan sola.
Man har gulsot.
Mm. Ja, man har gulsot, precis. Som ändå behöver kollas av oss. Eller att man har svårt att försörja sig. Alltså att man har, att man inte kan äta i den utsträckning som man behöver än och behöver lite hjälp med det. Så det kan också vara en del fullgångar som behöver med lågt blodsocker till exempel. Ganska vanligt att en gravida har haft olika typer av problem under sin graviditet. Det kan vara allt från liksom graviddiabetes till HELP, eller så svår preeklampsi, eller att barnen är tillväxthämmade. Det är också ganska vanligt. Mm. Som inte har vuxit riktigt som de ska i magen. Och då behöver extra stöttning av oss.
Har ni samvård där? Får man föräldrar bo med sitt barn? Eller får man de vara där hur mycket de vill? Eller hur funkar det?
Ja, de får där vara där hur mycket de vill. Och just hos oss på Huddinge också. Så även på IVA så sover föräldrarna med barnen också. Men liksom i en alkov innanför barnets alkov, kan man säga. Okay. Innanför barnets alkov. Så det är lite unikt för Sverige och för världen också faktiskt. Att föräldrarna är så nära hela tiden.
Just på Huddinge.
Mm, precis. Okay. På andra sjukhus så kan man vara kanske, man är liksom en avdelning bort eller att man är en bit ifrån.
Mm, är det en ny grej att ni har så?
Mm, ja, det har alltså så länge jag har jobbat där och sen de byggde om så blev det.
Känns så självklart ändå på ett sätt. Alltså att man, speciellt om man är ju såklart jätteorolig för sitt barn. Och att vara på en annan avdelning måste ju vara jättetufft.
Det är så kanske fall om man tycker att det skulle, alltså om man vill komma bort och typ återhämtning, men
ja, men precis, och det kan föräldrar behöva ibland också. Och att man kan behöva låna ett rum lite längre bort kanske för att man inte kan sova. Man är båda föräldrarna och man kanske stör varandra och barnet. Alltså att det blir mycket så att man behöver få återhämtning.
Men det är skönt att ha alternativet.
Ja, absolut. Och sen, eller att man kanske behöver åka hem till äldre syskon eller så kan det också vara.
Mm. Jobbade du, vänta, pandemin, tiden går så fort.
Jag började precis vid, när pandemin drog igång så började jag på Huddinge.
Tufft. Då blev fick de ju inte vara, eller hur funkade det då?
Jo, föräldrarna då fick vara, okay. Båda föräldrarna.
Men ingen fick hälsa, alltså då fick de vara där helt enkelt. Precis, och inte lämna.
Ja, syskon fick inte hälsa på, vilket nej. Var liksom,
tufft.
Var tufft.
Gud, det är en tid som man inte vill tänka på. Alltså det var fan jättejobbigt.
Sen
alltså,
kan det vara så under svåra RS-säsonger eller så kanske man också begränsar lite mer.
Jag har tagit vaccinet nu. Jag är jättenöjd för det. Jag hoppas det ska hjälpa. Ja, jag har varit så RS-orolig. Jag tycker jag är lite, jag kanske är överdrivet orolig, men de kan bli så himla dåliga.
Ja, förra säsongen var ju tuff.
Och förra också var väl ganska heavy, eller?
Efter covid.
Ja, precis. Så kanske det är lite lugnare i år.
Sen så just samvård, att mammor som behöver vårdas kan vårdas hos oss. Det går lite fram och tillbaka. Beroende på bemanningen av barnmorskor. Men det är ju så vi vill ha det. Att alla sjuka mammor ska kunna vara hos oss hela tiden.
Det hade också varit optimalt.
Och ofta kan de, alltså behöver de till exempel antibiotika så kan barnmorskorna komma upp till oss och ge antibiotika. Men mår man väldigt, om man krassligt så behöver man kanske vara på BB också och bli separerad på det sättet. Eller om man behöver intensivvård som födande, då kan man inte vara hos oss förstås. Då. Men
nej.
Med lättare vård.
Det vore bra om man också, jag vet inte, ordnar det så att det var åtminstone nära, så är det ju inte på alla ställen utan det ska vara så himla långt liksom. Bort. Ja, precis. Jo, men du har skrivit den här en liten bok om amning på ner. Hur kommer det sig att du ville skriva den boken? Eller var det på ditt initiativ eller på
det var arbetet? På mitt initiativ, ja. Precis. För jag har tyckt under amningsvägledning, eller jag har märkt att föräldrarna har svårt att komma ihåg vad man säger. Även Gud, om jag såhär, mer och mer började begränsa informationen till väldigt, väldigt lite, så kom föräldrarna inte ihåg i alla fall.
Det är en jätte, ibland känner man verkligen också, gud, jag sitter och babblar. Har du tagit in 10% av det?
Alltså, så är det väl med alla vårdkontakter, tänker jag. Alltså ändå att folk bara, alltså att man också tänka på annat, eller man kanske är lite orolig, man är trött, alltså det är så mycket anspänning, och man kommer ihåg, ja men kanske en tiondel.
Ja, man har vissa grejer som man känner är viktiga för mig, och är det här relevant för mig, vad är relevant? Ja, det är mycket. Och särskilt en person som är lite kris läge.
Mm. Ja, men precis. De är ju krisföräldrarna som är hos oss mer eller mindre. Liksom. Mm. Och det är mycket att ta in. Och då har jag tänkt under amningsvägledningar, jag skulle ha några bilder som jag kunde prata kring. Eller säga så här, nu har vi pratat om det här. Mm. Till exempel vikten av att när man vill locka barnet till ett stort gap, att man placerar sin bröstvårta vid barnets näsa till exempel. Mm. Tänk om jag hade en bild på det så kunde jag visa. Och sen också säga så här, här står lite kort text om det vi har pratat om. Vill du läsa mer efter att vi har pratat så kan du läsa det här. Du behöver inte läsa om du inte orkar, då jag kommer repetera igen. Mm. Liksom, men det finns här. Och den har ju precis kommit, den här boken, och testat den på ett mindre gäng föräldrar. Men jag märker att de direkt ställer andra frågor.
Ja.
Mer informerade frågor. De fångar upp sånt som vi har liksom, sånt som har ramlat mellan stolarna bara för att vi har varit många vårdgivare. De har flyttat mellan sjukhus eller att vi bara är flera.
Liksom. Det är också så bra, för det blir en kontinuitet. Det är det som är ett annat problem. Man får höra lite olika. Det kanske inte är lika mycket så på Neo, men att man får olika råd från olika människor hur man ska göra.
Ja, alltså, blir lite precis mer på det.
Va?
Alltså jag tänkte precis på det, att det är ju alltså ett klagomål som många har, att så här, varje person som kommer in har ett eget råd som kanske också är liksom att, va? Sa den så? Nej, det är helt fel. Och så blir man plötsligt, va, men nu är det omöjligt för mig att veta vem som är rätt.
Det är svårt
och,
att höra liksom på sin egen.
Om alla ändå vet om den här boken och kan luta sig mot den, då är det jättebetydelsefullt. Också när man kommer hem, att så här, okej, jag behöver inte ringa en fjärde eller femte person på amningsrådgivningen, utan jag kollar här. Så liksom är jag uppdaterad igen på vad som behövs.
Mm, jo, men precis. Och det är min önskan, att vi ska kunna bli mer samstämmiga. Och den här kommer kunna ges ut till alla föräldrar på Huddinge Neo och Danderyds Neo och Solnas Neo de kommande två åren. Borde den räcka till, för vi har fått möjlighet att göra en väldigt stor tryckning av böcker.
Okay,
och det är oftast perfect. Mellan de här tre sjukhusen som vi i Stockholm då skickar patienter. Och så får vi väl se neonatalavdelningar runt om i Sverige, om intresse finns för den här boken eller om de vill ta fram liknande material eller vad de nu känner. För mig känns det lite absurt att vi är så här 2023 och den här boken fanns inte.
Finns det liknande, det kanske finns liknande engelska, eller?
Det kan det göra, inte som jag har sett, nej. Men det kan det absolut göra. Nu håller den på att översätts till engelska också.
Vad roligt.
Ja, vad bra.
Ja, för det känns bravo. Viktigt. Och jag skulle gärna vilja ha den på spanska, arabiska och lite andra språk också. Vi får väl se vad som är möjligt.
Perfekt. Det vore ju verkligen bra.
Betydelsefullt.
Somaliska, arabiska, bengali.
Ja, kanske. Precis. Många språk som man liksom ofta möter liksom. Ryska skulle vara bra också. Och det som är tacksamt är att det är ju inte så mycket text heller. Så på det sättet så kan det vara möjligt att översätta relativt snabbt om man bara får tag på folk som kan tänka sig göra det.
Bra mål. Ska vi ta lyssnarfrågor eller ska vi ta våra egna frågor?
Vi kan väl ta ett par till av våra egna och så ska man avsluta med lyssna.
Vad fint läppstift du har idag, Opo. Tack. Jag ser inte ni som lyssnar, men det är jättevackert. Ja, men har du några frågor eller, Opo?
Och får jag ta fram dem?
Jag frågar medan så på tar fram. Om man vet att man, eller anar att man kommer föda barn prematurt och kommer vårdas på Neo, har du några sådär starka tips på hur man kan förbereda sig dels på vistelsen men också på amningen, om det är det vi ska prata om lite specifikt?
Alltså jag önskar att man redan på mödravården egentligen pratade med alla gravida om att det är 10% som hamnar på Neo. Mm. Det behöver inte vara så stor grej. För en del blir det längre vårdförlopp och för andra blir det kortare. Men det kommer innebära att man sitter mycket hud mot hud. Och att det är inte alla som tänker på det innan. Man tänker kanske på att man ska ha ett nyfött barn första timmen hud mot hud. Men ett prematurt barn och även alla nyfödda barn egentligen mår så himla bra att få vara hud mot hud. Och många timmar, alltså WHO rekommenderar 8-24 timmar hud mot hud per dygn för barn som vårdas på Neo. Och som, det man har kollat på är barn som väger under 2,5 kilo och födda före vecka 37, men förstås gäller det egentligen alla barn också, men det är det som har.
Om det är någon som inte vet vad hud, alltså ibland måste man vara lite back to basic. Om man inte vet vad innebär det, hud mot hud, och varför är det bra?
Hud mot hud innebär att barnet bara har blöja på sig, skulle potentiellt kunna vara naket, men ja,
det blir kladdigt.
Ja, det kan bli kladdigt. Ja, blir oftast kladdigt. Och sen har man barnet på sitt bröst. Och så sitter man.
Ja.
Och så sitter man still.
Man där.
Och så med de prematura barnen, då sitter man väldigt still med sina händer också. Så håller man liksom ett fast grepp. Man håller inte på att klappa på dem, för det är stressande för nervsystemet oftast. Okay. När hjärnan inte liksom har hunnit utveckla sig som en fullgången ännu. Och 8-24 timmar låter ju kanske omöjligt. Men är man två föräldrar, då kan man ju varva. Mm. Så att man kan bytas av med varann. Ofta måste man sitta en längre stund med de allra sköraste barnen. Så att man kanske sitter 2 timmar eller 3 timmar innan man byter av till nästa.
Det svåra känns mest att vara så still.
Mm. Hur still måste man vara? Man får väl, hela grejen är att då ska jag känna också lite andetag.
Ja,
lite
nej, man får ju liksom sitta avslappnad. Så. För det är stimulerande för barnet att man andas.
Jag förstår, det är som att vara i magen lite.
Ja, men precis. För då får barnet precis den stimulans som det behöver också. Mm. Känna lukten och känna lukten av föräldern och smaken av föräldern. Och kanske ligga och slicka lite, plus att det stimulerar barnets andningsbeteende bara för att vara hud mot hud. För det man har sett med fullgångna barn, det är att om de föds fullgångna och sen så friska och så lägger man upp dem på mammas bröst eller mage, så kan barnet på 60-90 minuter ta sig själv till mammas bröst och ta då ett stort tag ofta om bröstet, att det förbereder sig på att amma. Och det här gör de prematura och sjuka barnen också. Det börjar ta mycket, 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 mycket längre tid. Mm. Så det prematura barnet född i vecka 26 ägnar kanske flera veckor, flera månader innan det kommer till bröstet egentligen. Så då kan man egentligen, så amningen gynnas av att barnet får ta det i sin takt också. Så egentligen så kan man med det prematura barnet, för att det ska nå fullgången amning, det att det bara får ligga hud mot hud. Och sen så kommer det ta sig till bröstet. Nu brukar vi hjälpa till också för alltså stötta barnet. Kanske när det börjar göra liksom kryprörelse mot bröstet, att man kanske hjälper barnet mot bröstet. Men får det chans att gapa upp och träna på det och inte forcera in bröstet i munnen, utan det får chans att ta det i sin takt, så kommer det också träna på att gapa upp och sänka ner tungan. Och liksom, man kan se den här vecka 26 som ligger i en kuvös eller ligger på mammas bröst och håller på att jobba med tungan och försöker arbeta med att sträcka ut den. Och då tar det flera veckor för det barnet att lära sig det, medan det för det fullgångna friska barnet, och den ägnar några minuter åt att träna på att sträcka ut tungan, liksom har gjort det redan i magen. För man ser att foster i vecka 12 så har de redan gjort alla de här 9 stegen som de ska göra för att ta sig till bröstet.
Såhär. Vecka 12.
Ja, och så fortsätter de under hela graviditeten på att träna på det här. Mm. Och då som fullgången så är man liksom beredd på att göra den här resan. Och det är ju, när man tänker på det, ja, det är ju självklart, för de måste ju kunna försörja sig.
Alltså, det är det som ska äta. Överleva. Det är det. Ja. Och det kan folk undra, varför ska man, alltså det, för dig är det kort tid kanske, att det tar liksom 1-2 timmar. Mm. Men det kan ju folk känna att det är lite stressigt bara.
Ja,
det,
men visst, jag vet inte. Mellan barn så tänkte jag att han skulle få liksom ta sig till bröstet själv. Att det finns någon sån här video inspelad. Jag ser hur hetsig jag är på honom. Liksom. Att jag hade inte alls ro. Liksom. Men jag tänkte så här, jag var så hetsig på att han skulle käka. Men, så att, absolut. Så att då får man det, så det jag kan känna som vägledare i amning på neo, det är mycket att så här, stärka föräldrarna att ha tålamod.
Mm.
Att se de här små försöken och se de här små signalerna, så att de ser att det här är verkligen stort, att barnet håller på att sträcka ut tungan här.
Alltså jag tänker dels att det är ganska coolt att se. Jag tycker att det kan också öka ens förtroende för barnets förmåga att förstå att den kan. Men också som du säger, att det underlättar oftast amningen när de får använda sina instinkter och göra det i deras takt, så att det blir en fungerande amning sen, istället för att man ska köra in bröstet i munnen, så blir det ett dåligt tag och så blir det liksom
precis, en ondspiral. Och det leder till större risk för komplikationer, alltså så, som att det blir sår på bröstvårtorna så när barnet inte greppar bröstet ordentligt.
Mm. Men det här känns som att, alltså det här är ju inte tydligt att personal på förlossningen har koll på. Alltså det är ju nästan alltid, skulle jag säga, alltså att de bara såhär.
Så lite kanske man hjälper till lite grann.
Ja, alltså jag skulle säga, alltså varje gång jag är på sjukhus så ändå är de bara så här, okej, men du kan ju lägga barnet mot bröstet.
Det är väl också, även om det handlar väl en arbetsmiljö som är så här stressig, att man måste bocka av grejer, kan jag tänka mig att det handlar lite om. Men det kan man ju också, om det är stressigt och man känner att man har kanske hjälp att få under begränsad tid, att man kan göra det här lite senare också på BB. Låta barnet hitta bröstet då. Alltså det finns ju tid att göra om det.
Ja, för det är ett reflexivt beteende. Så barnet håller ju på med det här. Jag vet inte hur många veckor eller månader efter egentligen. Men det fortsätter ju med att göra det.
Mm.
Du svarade ju nästan eller delvis på båda de här första frågorna som jag hade. Vad är den största skillnaden på att amma prematur versus fullgången bebis? Då är det delvis då att det kunde ta längre tid innan liksom den har lärt sig tekniken. Men är det något annat sådär som...
De är trötta. De är trötta. Så att det, och även fullgångna som föds liksom och har problem med andning till exempel. De är också trötta. De prematura är väldigt trötta. Så man, energy management. Jag har inte hittat något bättre uttryck. Eller liksom,
energihantering.
Ja, men där var det. Tack. Ja. För att man måste se till liksom, vad har de för energinivå och passa på verkligen när de... verkar sugna på att vilja till bröstet. Man kan inte säga, ja men väntar du där inne i en säng, jag ska bara hitta på något annat först liksom. Utan då
kan luckan vara stängd.
Då kan luckan vara stängd. Precis, de prematura barnen, de kanske signalerar liksom med väldigt tidiga signaler bara och sen somnar de igen. Så det bästa är ju egentligen då också, om man får vara hud mot hud så är bröstet nära direkt. Och de kan liksom jobba på mot bröstet i den takt och den ork som de har. Men om man inte har möjlighet att ha barnet hud mot hud eller när man inte har det så att man tar upp det direkt. Liksom, blöjan kan byta senare om inte barnet har bajsat. Och att man inte gullar bort för mycket av barnets energi heller om det är så att man vill, alltså, nu ska vi satsa på amningen. Mm. I alla fall att jag som vårdpersonal inte gullar bort barnets energi utan i så fall att föräldrarna gullar bort barnets energi.
Vad kan det vara? Alltså att man håller på och prata med och...
Jo, hej, vad du är gullig. Oj, liksom. Bara att säga så och hålla på en liten stund, det är bara, då är det dags att sova sen. Liksom.
Korta fönster.
Korta fönster, verkligen.
Man kan gulla medans man ammar kanske.
Ja, eller föräldern kan gulla.
Ja, men precis,
föräldrarna kan gulla.
Men jag tänker också mjölkproduktionen och att man måste också, det krävs lite mer arbete där.
Ja, man måste hjälpa till att få upp mjölkmängden så att man behöver pumpa mjölk.
Riktigt, hur pass mycket?
8 gånger per dygn.
Och dygnet runt helst?
Dygnet runt helst, ja. För att man har så mycket prolaktin som det här mjölkbildande hormonet som finns på natten. Men vi brukar säga så här, ta i alla fall en gång på natten. Mm.
Mm. Man måste ju väga också mot ens liksom, mentala hälsa.
Ja, och sen är det helt individuellt. För vissa kanske räcker att pumpa 6 gånger. Och andra behöver pumpa 9. Mm. Alltså så här, det kan man inte säga heller. Men det går inte att köra så här pumpa en lång stund en gång per dag. Det är inte det som gör det. Det är frekvensen som gör det.
Mm.
Och ett nyfött barn äter ju typ 8-20 gånger per dygn egentligen. Då äter de ju kortare stunder och längre stunder och sådär. Så att så länge barnet fortfarande får tillmatning via sond, alltså extra mat via sond eller får bröstmjölk via sond, så behöver man fortsätta pumpa. Men det kommer inte pågå för evigt heller, pumpningen.
Nej.
Även om det kanske känns så när man sitter och pumpar. Och det är en stor grej det här med att kämpa med pumpningen. Men om man har mjölk sen när barnet väl kommer igång och amma, då är tröskeln så mycket lägre att få en fungerande amning än om mjölkproduktionen är väldigt låg. Och det man ska lägga krutet på då är verkligen, det är de första 2 veckorna. Även om man är en stor omställning och blir förälder, så det är då så programmeras mjölkkörtlarna lite grann för hur mycket mjölk som sen ska bildas. Så lägger man krut de första 2 veckorna så brukar man komma upp i mängd. Och då är det så här 500 milliliter per dygn som man helst vill komma upp i eller mer. Men om man kommit upp i det, och det kan låta mycket också om man jämför med de första små dropparna som kommer. Men pumpar man bara 8 gånger per dygn eller 7, 8, 9 beroende på hur många man behöver, så kommer man upp i den där mängden i regel. Och då är det mer okej sen att mjölken liksom går ner för att man kanske hamnar i någon kris för att barnet mår väldigt dåligt eller så sådär.
Det här är ju även gäller fullgångna, att om man får till. Det går att lösa sen också, men man underlättar väldigt mycket om man får till den här tidiga amningen första veckorna.
Precis, och det här är ju då, alltså det här är ju generellt, så det är olika också. Och det kan vara så att man är svårt sjuk i HELP eller haft en jättestor bristning kanske, eller stor blodförlust. Så det tar 3 dygn innan man ens liksom orkar lyfta på huvudet, så kan det vara. Och det är bara så tidigt som möjligt, kom igång så tidigt som möjligt med att stimulera. Helst innan första timmen, men då räcker det med handstimulering det första dygnet egentligen. Och sen pumpning efter det. Men man får ta det så snabbt man kan. Och det kan vara den här mamman som har HELP och tar en vecka innan hon kommer igång. hon kanske ändå kan lyckas amma tvillingar. Hon har jättestor produktion.
Ja, visst är det alltså, så.
Så det är lite genetiskt också där. Vad som, och hur man mår och så. Men vi kan ha föräldrar som mår liksom... Ja, vi kan ha föräldrar som har mått liksom jättedåligt och varit kanske deprimerade under vårdtiden och haft barn som har fötts med någon genetisk avvikelse som man upp, liksom, och ändå har en enorm produktion av mjölk som kan donera. Så, även om man tänker liksom att det är kopplat till det psykologiska också, att man är man i kris så kanske mjölken sina, men så behöver absolut inte vara. Det kan vara precis tvärtom också.
Vad tänkte jag på? Jag tänkte på en sak. Jag tänkte på delvis min egen situation när min son blev sjuk. Alltså då var han ju 3 veckor, han var i full gång och allt. Men jag har hört också 2 gånger på sistone just det med att om barnet är trött eller liksom dålig, att man kan bli uppmuntrad att säga nej, men du ska inte amma för att barnet är för trött, så den ska inte lägga ner någon energi på det.
Ja, det sa de till dig på sjukhuset.
Ja, det sa de till mig. Och så struntade ju jag i det visserligen, men så pratade jag häromdagen med en klient som fick höra exakt samma sak. Att så här, nej men lägg ingen energi på det. Och då var barnet var inte ens särskilt dåligt. Men just det med, vid flera tillfällen att så här, nej men den är så trött så det kan göra mer skada än nytta. Och det är klart man kan gå på känsla, men vart...
Finns det belägg?
Ja, exakt. När är det så... Är det så någonsin att det, är så här, att det verkligen kan skada barnet?
Jag tänker, man kan ju inte tvinga ett barn att amma. Om den är för trött, ammar den väl inte? Eller vad säger du?
Med en amningsnapp så kan man tvinga barnet att amma. För att det triggar reflexen i gommen så pass starkt. Så det skulle vara det i så fall. Att om man säger så att vi kan råda att man inte ammar med amningsnapp. Om barnet är för trött, för att det skulle kunna göra att barnet gör mer än vad den orkar med. Liksom.
Och kanske inte heller få ut så mycket, lika mycket mjölk då?
Eller? Nej, så kan det ju vara. Men jag tänker att det kanske är just en mindre faktor just då. Ja. Liksom. Men annars så är det så som du säger, att man kan inte tvinga ett barn att gapa upp och amma om den inte vill. Så att ligga vid bröstet och slicka, eller så, det skulle man potentiellt kunna göra även om barnet är i respirator. Om det är så att barnet mår bra av att göra det.
Ja.
För det är ju bara liksom... Orkar den inte så kommer den inte göra det. Så, nej, och sen, men då tänker jag att man behöver bli informerad som du i det här läget. Att det kommer innebära att mjölken sinar om du inte pumpar samtidigt också.
Ja,
det måste man verkligen informera om. Att då får man tömma på ett annat sätt.
Precis, och jag vet inte hur ditt barn mådde eller vad det beslutet kom ifrån och så, men att verkligen att man har rätt att få information. För så tänker jag mycket, man har ju rätt att ta ett beslut. Det är ju ingen som behöver amma på neo om man inte vill, men man har rätt att få hjälp om det är så att man vill amma.
Alltså
det är ju liksom kvinnorättsfråga, det är en barnrättsfråga.
Alltså jag tror att i alla fall mitt fall, det var ju bara så här. Doktorn kom in och bara, och då tror jag att jag kanske eventuellt så ammade jag, men då var det som att säga, nej men det där, det borde du inte göra för han är så trött. Liksom, och så ser man ju i sån skör sits, alltså man är så själv så himla trött och man har varit orolig, man har varit vaken hur länge som helst. Att så här, jag tror att jag hade inte heller alltså den mentala kapaciteten att tänka på vilka frågor jag ville ställa för nackdelar egentligen, utan då gick jag ju också bara på känsla att nej men vet du vad, jag lägger honom mot mig för det känns rätt. Och det, i slutändan så var det också på något sätt en räddning för mitt mentala tillstånd. För att jag kunde så tydligt märka att han blev starkare och starkare. För han orkade amma längre och längre. Men jag tänkte att någon annan hade kanske bara sagt, okej, då gör jag inte det. Då pumpar jag bara och så sitter man där och är ledsen och så får man liksom inte... någon info om varför rekommenderar du det här egentligen? Så glömmer man att fråga för att också läkaren är där inne i 3 minuter.
Det är väl som allt att man kan ta del av för- och nackdel och sen så får man ju faktiskt fatta sitt eget beslut.
Ja, vi kollar ju mycket på hur barnen mår. Alltså det kan ju vara så att ligga i en horisontell ställning gör att de har svårt att hålla sin syresättning till exempel. Ja, men då talar det för att barnet istället läggs upp på bröstet, mellan brösten. Mer upprätt. Alltså, det utgår mer från hur barnet mår på det sättet.
Mm.
Vi kör några lyssnarfrågor innan vi ska prata babypotten. Tiden rullar iväg. Mm. Där har du den frågat. Och nu frågar de så här. Ligger på förlossningen nu med hotande förtidsbörd vecka 35. Mitt första barn kom i vecka 29. Kan jag göra någonting för att förbereda brösten för amning? Den kom igång så sent sist. Vill verkligen amma den här gången?
Ja, det tänker jag så fort barnet är fött att stimulera brösten. Och om barnet, och gärna om barnet föds i vecka 35, så kanske det också får vara hud mot hud, att de inte blir separerade heller. Läsa på om amning. Kanske kolla på vad det var som var klurigt sist. Om hon ligger på Huddinge eller NKS eller Danderyd, så kan hon få en sån här bok, en liten bok om amning på Neo och läsa på lite innan. Sen som är vecka 35, då kanske man kommer direkt till BB och barnet kanske orkar amma också.
Det är också något helt annat än att få ett barn.
Även om vi har barn på, vi har ett samarbete mellan Neo och BB på Karolinska sjukhus, där vi har så här sond på BB, att de får tillmatning via sond samtidigt som de lär sig amma. Så det kan ju hända också. Men annars är det att informera sig om amning. Det finns ju en väldigt fin blogg av Lisen Forsberg som heter babybaby.se. Där finns ju jätteinformation. Jättemycket information man kan ta del av.
Det bästa. Kära att Lisen.
Yes. Verkligen.
Vad hon har gjort för... Hon får ingenting för det. Men mycket uppskattning får du. Då ska vi se. Lyckas de flesta med amning av prematura trots att de försämrade förutsättningarna? Jag vet inte om du har någon... Det är antingen statistik. Egen uppfattning eller statistik. Av de som önskar amma.
Ja, att det är väl lite olika. De som föds väldigt för tidigt i vecka 22. Då får man hålla ut länge. Liksom. Så då är det ju en mindre andel än de som föds i vecka 34.
Ja, du säger att majoriteten har en ambition att amma, eller?
Ja, det skulle jag säga. Och vill ge, och sen kan det vara olika också. Att man kanske vill ge av sitt kolostrum, men man vill inte ge mer mjölk. Mm. Eller att man vill ge bröstmjölk via nappflaska, så kan det vara. Eller att man vill amma, men de flesta är intresserade av att ge. Så de flesta är ändå ganska öppna för att vi får se hur det går. Men väldigt många kan komma till amning, absolut. Och vi har de 22, 23, 24, 25 som helammar sen också i slutändan också.
Men det är coolt. Jag tycker det är jätteimponerande. Men imponerande av alla som kämpar på.
Ja, verkligen. En stor eloge till alla som kämpar på. Liksom. Men det som är så roligt med att jobba med amning på ni också, att det är att jobba med något av det friska. Liksom. Att man ser att det är en så stor glädje för både barn och föräldrar.
Vilken läkning är det?
Ja, att många föräldrar kan uppleva att det är en läkning. Och jag gjorde en enkätstudie här i våras. Som tack för att du delade, Asabia, för jag fick otroligt mycket svar i och med det. Ja, fått över 200 svar. Där föräldrar delar med sig av sin uppfattning om hur det har varit med att komma igång med amning på nio för dem. Och det är ett otroligt rikt material att ta del av allas svar. Men det visar också att hur läkande det kan vara för många. Att det liksom blev våran stund efteråt. Att det var ett sätt att bearbeta mycket av det som inte blev en bebistid som jag ville ha. Men amningen fick vi ändå på vårat sätt. Liksom.
Upplever det även om någon som har haft traumatisk födsel, om amningen kan fungera, så kan det vara en stor läkning i det. Och också tvärtom, om också amningen fallerar, så kan det liksom
försämra
på den här tanken om att kroppen inte... I medien och så. Ja, verkligen.
Precis. Men då måste jag få lyfta också att för många som inte, eller i mina kretsar då, bära barn kretsar, att när man har känt att amning inte har fungerat, så ändå så här, då har bärandet fått vara läkande. Att få vara mycket hud mot hud eller ha barnet nära med sig i en bärsjal eller bärsele har varit liksom, ja men då har vi hittat det, och man kan flaska i bärsjal och bärsele också. Och att det liksom blir väldigt oxytocinfylld liksom, njutning som man också får chans att ta del av, även om man inte får amning. Alltså, det vill jag verkligen lyfta.
Det är ett bra tips. Jag väntar tvillingar, barn 2 och 3. När ska jag börja spara mjölk? Något annat jag bör tänka på? Hur brukar ni säga med... Alltså, jag gör ju lite min egen grej. Vi har ju inte sådana riktlinjer egentligen. Men vi ska ju... Med de som... med diabetes så brukar man ju säga att de ska spara från vecka 36. Men jag brukar säga också de som ska vänta tvillingar och vet att de troligen kommer tillmata, att man kan bunkra upp lite. Eller i alla fall, åtminstone, även om man inte ska spara egentligen, att öva på handmjölkning och handstimulering och veta tekniken så att man kan ta till det tidigt. Men är det här någonting som brukar få komma med lite sparad kolostrum till det? Eller är det
ovanligt? Ja, men det händer. Mm. Särskilt av diabetesmammorna. Mm. Men jag håller helt med dig så. Men man rekommenderar väl kanske inte stimulera före vecka 36. Därför nej, om det skulle hjälpa till att dra igång en förlossning, vilket man inte vill. Men vet man om att man kanske kommer behöva lite tillmatning med barnet? Absolut. Och träna på handmjölkning kan man alltid göra. Liksom, så att man får chans att... För det är ett av våra vassaste verktyg, brukar jag säga till mina kollegor, det här med handstimulering. För det kan man använda sen också när barnet blir lite större också. Om man behöver liksom stötta upp med att öka mjölkproduktionen eller bara vill locka barnet att ta tag eller så.
Precis, och det, jag tänkte på hon som skrev att hon var vecka 35 hotande förtidsbörd. Det är ju där kanske det inte passar just att, för att man vill inte alls stimulera livmodern. Men för de flesta så, om allting är normalt då... Så brukar det gå bra. Jag tycker också det är en bra... Det är så många som jag upplever som har svårt med tilltron till att man faktiskt har mjölk. Att kunna se att det finns lite där kan vara en stor boost.
Ja, och verkligen förstå att det är i droppform.
Ja, det är jättelätt.
Och varje droppe är liksom så otroligt potent och värdefull. Så att man kan spara de där små dropparna också och ge dem.
Precis.
Absolut. Och har man större syskon så kan man ju ge dem till dem. Så får de antikroppar innan barnet föds också, tänker jag.
Bra grej. Och att man får också påminna om att det är så, kanske inte kommer någonting. Kanske, framförallt att det också tar tid. Alltså att man kan behöva, det är ibland så här, två drag i tutten och sen så har man, säger man att det kommer ingenting.
Mm.
Alltså,
men efter två minuter, det kan ju också kännas så långt. Man bara, men nu, 2 minuter. Men så tycker man att man har på i 30 minuter.
Och kanske man kan testa andra bröst, eller så testar man lite senare. Men
ja,
det betyder
sig
ju inte heller
precis. Att man slappnar av, lyssnar på den musik man gillar. För då blir det också, då har man tränat på det här. Ja, men precis, duschen. Då har man liksom kommit in, det är som att brösten förbereder sig. Och också ta på sina bröst tror jag också är bra. Särskilt om man kanske inte har varit förälder tidigare. Brösten har varit liksom något som betraktas. Alltså att man kommer få ett annat förhållande till sin kropp.
Mm.
Så att ta på brösten och smeka dem och säga att det är toppen.
Verkligen.
Har ni något alltså för den som vill spara, vart kan man läsa på om, för jag tänker att många också är oroliga så här, men vad ska jag spara i, liksom, hur länge kan jag spara?
Det här bör ju vara någonting som en barnmorska kan gå igenom med. Vi har också i alla fall i Stockholm möjlighet att boka extra besök för extra amningsrådgivning. Då brukar jag prata om de här sakerna. Men jag vet att Karolinska har på deras hemsida lite just riktat till dem med diabetes.
Där det står, och det kan man ju läsa på även då om man inte har diabetes.
Ja, precis. Men kanske tänka på då det här med om det ska inte vara att man har någon, jag vet inte, cervixinsufficiens eller någonting annat som gör att man kanske föder prematurt, men annars. Men antingen prata med sin barnmorska så man kan utgå från sitt specifika fall eller kolla den sidan. Jag kan tänka mig att Lisa har säkert skrivit någonting bra om det här.
Det
också.
Tror jag säkert. Ja,
kolla det. Annars
är det så här, se till att ha rena händer. Ja. Liksom, att det är rena kärl. Man fryser in. Håller 6 månader.
Skriv ett datum.
Ta med till förlossningen.
Skriv
ett datum. I någon typ av kylväska till förlossningen. Och ha koll på att de också vet vart de ställer så att det inte
Men vi brukar då att eventuell medförälder kommer med liksom en kylåda med.
Men jag har varit med om att det är sen att någon har ställt det någonstans och så hittar de inte det och så är det vaskat liksom. Det är ju väldigt synd.
Och jag blir så som man bara kämpat där.
Ha koll
för sina droppar och så är de kastade.
Hade du någon lyssnarfråga?
Fick en amningsnapp på Neo. Jag är nöjd, men är det alltid nödvändigt?
Inget
är
alltid nödvändigt.
Jag kan inte tro att det är nödvändigt.
Eller är det alltid nödvändigt?
Men amningsnapp? Ah. Nej, ska vi försöka bli mer restriktiva också. För att det man har sett, alltså just för att det kan öka den här forceringen. Att barnet suger fast det egentligen inte vill. Alltså det är väldigt viktigt att amningen blir en positiv upplevelse för barnet.
Mm.
Och nu vet jag inte åldern på det där barnet. Nej. Men man brukar säga generellt så här, för fullgångna barn att man väntar i alla fall minst i dygn 2 liksom innan. Alltså att de får 24 timmar på sig att ligga och gotta sig vid bröstet. För det blir så mycket utbyte mellan mammas bröstvårta och barnets mun och saliv och sådär. Som ökar liksom, eller som ger rätt antikroppar. Och har man den där plastnappen emellan så blir det kanske inte riktigt samma utbyte. Så att mjölken ställer in sig verkligen. Och att barnet får chansen. Det går ju att amma på en helt platt bröstvårta också. Barnet måste bara pricka rätt. Mm. Och det kan vara svårare om man är till exempel prematur. Men det man har sett att om man introducerar en amning snabbt, till exempel före vecka 34, så kan man se så här, åh, titta vilken bra amning här, barnet suger utav bara den. Det är bara att barnet suger utav bara helvete och kan inte sluta liksom, tills barnet kollapsar.
Okay.
Utan det är viktigt att man ser, används en amning snabbt, så måste barnet kunna suga och svälja och pausa liksom, och ha den rytmen.
Alltså blir det så, även om man märker den får i sig mjölk och det kommer, alltså då ändå att det blir det här hets, att man inte kan sluta för att sugreflexen blir så stark.
Så stimulerande, precis. Så att efter vecka 34 så brukar barnen kunna kontrollera det där bättre. Och det är individuellt. En del kanske kan klara det innan och en del behöver vänta längre. Och just det att det är så lätt som vårdpersonal eller förälder också känner att man vill att det ska gå snabbare.
Mm.
Medan barnet i vecka 32, gud, det är bara gutt där ser vi bröstet liksom, har värsta time of his life liksom. Mm. Och så visar och bara ligger där och söker och slickar och grejer och visar, åh, titta, nu ska vi se till att den suger också. Barnet bara, men vänta, jag är inte alls beredd på att göra det.
Det här är en del av hela min grej.
Det är en del av min grej liksom. Låt mig få ta det i min takt. Mm. Och att barnet måste lära sig att suga och svälja, andas och koordinera det. Och det är inte så enkelt i början heller. Så nej, det är absolut inte nödvändigt. Men för många kan det vara en hjälp. Och då kan man använda det. Men det är inte förstahandsalternativet. Utan man kan så här, försöka stimulera brösten. Kanske genom handmjölkning eller genom pumpning. För att få den här mer styvare bröstvårtan. Om det är så att man har en flack bröstvårta till exempel. Mm. Eller bara stimulera bröstvårtan med händerna. Gör också att den blir mer styv. Mm. Vilket gör att det är lättare för barnet att få tag på den. Eller att man använder olika grepp som hamburgergreppet till exempel. För att forma bröstvårtan så att den blir mer styv också. Så att det är lättare att få tag på den. Så gör det i första hand. Och funkar inte de grejerna? Nej, men absolut. Testa en amningsknapp. Men det är ändå någonting som man sen ska hålla reda på. Liksom. Se till att få med. Och de är genomskinliga så att man tappar bort dem. Och så, men de är fantastiska verktyg när de behövs.
Ja, precis.
Men inte att det ska vara förstahandsval.
Man behöver inte använda dem för lättvindigt. Det är bara bra att veta. Och jag tycker också att man kan vara för dålig på att berätta om hur man kan göra för att sluta med dem. Alltså att det är liksom, det kan bli knepigt. Och sen också att lite för lättvindig. Nu har jag inte att göra med prematura, men på BB liksom att man ser kanske någon har sett någons bröst och avfärda att det kommer typ inte gå. Och som du säger, man kan ju faktiskt amma på en helt plan. Alltså man kan ju suga på en arm liksom. Och att man måste få
det gör de.
Ja, precis. Alltså man får ge den en chans. Det är väl jag tycker de som har sådär liksom riktigt inåtvända att det kan där kanske det går ju också med att det kanske blir väldigt smärtsamt. Men att man får i alla fall ge det ett försök. Man kan amma på alla bröst. Och så är det lite svårare på vissa. Men det går. Och få info om hur man ska sluta.
Precis, för det har man rätt till att få också. Alltså att man, när man får en amningsknapp, att man direkt får information om hur man kan avveckla den också. Mm. Och att man kan göra det till exempel successivt. Vi kan ju ta det redan nu också om folk lyssnar. Man kan göra det på flera sätt. Men när man märker sen att man tycker att amningen börjar bli liksom etablerad och fungerande, så kan man testa att erbjuda utan amningsknapp och se hur barnet reagerar. Det kan vara olika över dygnet, kanske funkar på natten men inte på dagen eller tvärtom. Eller att man låter barnet amma först med amningsknapp en stund och sen så tar man bort den och barnet fortfarande liksom är vaket och aktivt. Eller så trivs man jättebra med den där amningsknappen och så kör man den.
Ja, precis. Alltså, det är inget fel heller. Nej, det är mer om man tycker att det är bökigt. Det blir ju bara en grej till att ha att göra med. Men om det är inga problem, då kan man ju köra på. Det är bra att du säger det också. Ska vi säga runt till?
Eller nej, jag tycker att vi ska avsluta och sen ge
till lite kort babypottningsavsnitt. Okej. Tack Ulrika för nyhetssnacket. Har du något vi har glömt och frågat, något som du känner att du vill berätta?
Man kan ju prata om det här i timmar. Jag tror inte det. Men hud mot hud är liksom grundgrejen. Massor med hud mot hud. Mm. Och dels gynnar amningen och sen bara ha tålamod.
Ja, hud mot hud och tålamod.
Man är lite stressad. När du beskrev det där, bara så här, att bebisen bara är där och tar det lugnt och så kommer en stor jätte som bara ska suga från start. Så fort man kommit ut ska man jobba.
Det är typ prestera för fan.
Ja, men tack snälla.
Jätteintressant.
Den här, en liten bok om amning på Neo, den kan inte ni köpa tyvärr. Jo, än så länge. Kan ni det? Okej,
från och med idag.
Okay,
när vi spelar in där så finns den på nätbokhandlarna.
Okej, vad roligt. Så det här, jag vet inte exakt när det här kommer komma ut. Men då kan ni köpa den här. Gud, vilken fin present kanske att ge till någon som ligger på Neo. Eller...
Ja, eller vet att det är stor chans. Eller risk, eller vad man ska säga.
Jag önskar att all vårdpersonal som jobbar med gravida också skulle få chans. Eller på BVC också, bara för att få en uppfattning om att det här är en lite... Det är amning, men att den kräver liksom lite mer för att komma till skott.
Det ska jag ta med till arbetet. Tack så jättemycket.
Tack Ulrika.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.